Det är Åke Sandin det här. Och nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Den tuffa oberoende radion som den kallas. Det är sändning nummer 1408. Och programmet i största korthet. Monica Kjellin och jag delar ut ett dussintal rosor till människor som sagt eller gjort något bra. Hampus Eckerman på telefon ända från Sri Lanka om cancerframkallande medel vid sopbränning i Irak, om amerikanskt ekonomiskt stöd till Afghanistan och polska förbud mot att kalla några av andra världskrigets förföljelser för polska. Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten, om Rysslands agerande i Ukraina och i Syrien och om den svenska rysskräckens följder. Men först veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see Brown.
Det som var good, bon, bra, sjöng Louis Armstrong om nyss. Och vi har hittat ett dussintal rosor som vi ger till folk som har gjort någonting bra eller sagt någonting bra. Och den första vill jag ge till Tuffs partner i Indien, Biko Vyas, som nu säger om Ingrid Dahlqvists råd till sina bekanta inför sin 90-årsdag nyligen att gratulera med Tuffs mangogram. Så här skriver Biko.
Så fint av Ingrid att tipsa sina vänner om att uppvakta med Tuffs mangogram. Vi är rörda och imponerade av att hon har indiska Dharampur i sitt hjärta. Under de senaste två decennierna har 135 000 mangoplantor kunnat delas ut bland hundratals fattiga byar till omkring 10 000 familjer.
Och mangogram finns att beställa av dig, Monica Kjellin. Telefon vadå?
712 25 81.
Eller på e-post monica.kjellin@brevet.nu. Kjellin med SCH.
Ja.
Och mangogrammen finns inte bara för att gratulera utan också för att beklaga att någon gått bort. Och de mangogrammen har rubriken till minne av. Och sen en ros till de hjälpkonvojer av minst 100 lastbilar fyllda med mat och mediciner som avgått från Damaskus till ett antal belägrade och svältande städer i Syrien. I motsats till alla vapen som från olika håll gjort ett helvete för det syriska folket är det glädjande och väldigt nödvändigt.
Och så en ros till den svensk-italienska FN-sändebudet Staffan de Mistura som har det svåra men viktiga jobbet att få slut på kriget i Syrien. Man får innerligt hoppas att vapenvilan i Syrien efterlevs och att det från januari uppskjutna fredsförhandlingarna kommer till stånd.
Och sen en ros till den förre brittiska ambassadören i Syrien, Peter Ford, som kritiserar sitt lands stöd till rebellgrupperna. Han menar att det minst dåliga alternativet är att låta president Assad vara kvar. Han påminner om vad som hände när väst inledde krigen mot Afghanistan, Irak och Libyen utan att ha någon plan för vad som skulle ersätta diktatorerna. Om de många rebellgrupperna i Syrien säger han faktiskt.
Väst måste faktiskt sluta med att peppa upp den moderata oppositionen, vilken inte alls är moderat.
Och sen en ros till den beundransvärda fredsrörelsen på Orust som i onsdags 17 februari hade ett möte med dramatikern och fredsaktivisten Stina Oskarsson som inledare. Hon talade under rubriken Ner med vapnen, ett uttalande ända från 1800-talets fredssträvanden. Stina är bland annat känd för att ha kommenterat arméchefen general Anders Brännströms uttalanden om att Sverige kan vara i krig om några år. Hennes ironiska råd till honom var:
försvarets språknivå skulle behöva en upprustning.
Sen rosor till Pierre Schori, som tillsammans med just Stina Oskarsson i Expressen 27 januari skrivit att ett svenskt medlemskap i NATO bör undvikas av säkerhetspolitiska skäl, men också för att kärnvapen är en bärande del av NATOs doktrin. De skriver bland annat:
regeringen har tydligt sagt nej till medlemskap, men samtidigt har Sverige genom en rad beslut och samarbeten inom försvarssektorn under de senaste 20 åren förts allt närmare denna militära allians.
Ett medlemskap i kärnvapenalliansen, NATOs egen definition, skulle kraftigt minska vår möjlighet att verka för en aktiv kärnvapenpolitik. Och Schori Oskarsson fortsätter:
och till den nära föreliggande frågan om värdlandsavtalet anser vi att det är en grov felbedömning att betrakta detta enbart som en teknisk fråga. I avtalet stadgas det bland annat i paragraf 20 att värdlandet ska kunna upplåta sites, baser, till stöd för NATO-ledda militära aktiviteter under befäl av NATOs ÖB. Sverige kommer aldrig att ge tillstånd för någon utomstående makt att använda landets territorium och resurser för fientliga eller hotfulla handlingar riktade mot andra länder. Ej heller tillåta införandet av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. En sådan deklaration skulle stödjas av en överväldigande folkmajoritet och skapa klarhet i omvärlden.
Sen rosor till den NATO-utredning som ett antal kloka personer med många sakskäl har skrivit. Det är Hans Blix, Rolf Ekeus, Sven Hildman, Stina Oskarsson, Pierre Schori och Linda Åkerström. Huvudsekreterare har varit Lars Ingelstam. Och gruppens genomgång av Sveriges förhållande till NATO visar hur vi steg för steg har närmat oss alliansen utan att någon egentlig debatt har förekommit. Ibland har närmandet förstås varit kalkylerad politik, ibland mer styrt av tillfälliga militära konstellationer. Det senaste stora steget togs dock i fullt politiskt medvetande av alliansregeringen, som mitt under brinnande valrörelse och inför ett väntat regeringsskifte lät ÖB underteckna det värdlandsavtal som riksdagen ännu inte hunnit ratificera.
En viktig punkt i utredarnas slutsatser är att riksdagsbeslutet om detta avtal bör skjutas upp för att ge tillfälle till bredare debatt och klargöranden beträffande kritiska punkter som alliansfrihet, baseringsområden och kärnvapen. Det är en begäran som inget riksdagsparti rimligen kan ha något emot, såvida man inte absolut och utan folklig förankring omedelbart vill binda oss starkare till NATO.
Sen rosor till Torsten Kjellvemark, som i Aftonbladet 16 februari skriver under rubriken
NATO kan vänta.
Han nämner också några av de 28 NATO-ländernas dåliga rykte och tar NATO-landet Turkiet som exempel, landet med den näst största NATO-armén, och skriver:
Turkiet är samtidigt ett land som i praktiken annekterat en bit av en annan suverän stat, Cypern. Dessutom med en krigsmakt som ständigt kränker andra länders territorium. Den turkiska regeringen attackerar hellre kurder än IS. Man censurerar internet och fängslar oppositionella, journalister och akademiker.
Sen en ros till Jan Guillou, som skriver i Aftonbladet 7 februari under rubriken Därför låtsas dessa NATO-anhängare att ryssen ska anfalla. Bland annat så här:
om Sverige går med i NATO innebär det slutet för vår självständiga neutralitetspolitik. Vi har då kollektivanslutits till USAs utrikespolitik. Allt snack om varje medlemslands självständighet är en bluff. Små länder har inget att säga till om. Det är USA som bestämmer. För varje normal svensk bombliberal vore detta förstås en våt dröm. Hur angenämt vore det inte att bli liberal utrikesminister under sådana förutsättningar?
Frågar alltså Jan Geo. Och sen en ros till Sören Somelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, som i sin blogg Nya kultursoren.se tar upp att EU-parlamentets debatt om vapenembargo mot Saudiarabien. Han skriver:
Saudiarabien bombar skolor, sjukhus och till och med pågående bröllop i Jemen. Man använder vapen från Europa, från USA och Kanada. EUs lagar förbjuder vapenexport som används människorättskränkande. En FN-rapport som läckts pekar på mer än 100 sådana kränkningar. 75% av jemenetiska barn som dör i kriget dödas av saudiska bomber.
Och Somelius hänvisar också till Stefan Lindgrens blogg 8 dagar där det bland annat står:
USAs försvarsminister Ashton Carter, som i förra veckan kungjorde att USA kommer att fyrdubbla utgifterna för stöd till NATO i Europa för utplacering av militär utrustning i Östeuropa för att innesluta Ryssland. USAs hela militärbudget för budgetåret som börjar 1-10-16 blir 582,7 miljarder dollar jämfört med 585 miljarder dollar för innevarande år. Rysslands militärbudget 2016 är 3145 miljarder rubel eller 40,7 miljarder dollar i dagens dollarkurs. USAs militärbudget är därmed 14 gånger större än Rysslands.
Sen rosor till utrikesminister Margot Wallström som i Bryssel här om veckan om de palestinska knivattackerna på israeler sa så här:
Jag har varit väldigt tydlig i att fördöma knivdåden och jag menar att alla måste fördöma knivdåden. Det är inte mera våld som behövs i Mellanöstern utan vi måste förhindra våld mot civila. Det här är förstås avskyvärda dåd.
I december sa ju Wallström något liknande, nämligen:
Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma. Och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet.
Då fick hon stark kritik från Israel och från borgerliga svenska bedömare. Den här gången talade hon inte om eventuellt utomrättsliga avrättningar. Och försiktigtvis nämnde hon inte heller att knivattackerna lett till att 27 israeler har dödats medan över 160 palestinier skjutits till döds. Och sen en ros slutligen till alla de som nu betalar in årsavgiften till TUF genom att sätta in 200 kronor och gärna 80 för familjemedlem på TUFs plusgiro 16 01 37-6. Och en extra ros, Monica Hulin, kan vi ge till dem som dessutom lämnar gåvor på detta plusgiro.
Ja, det tycker jag.
16 01 37-6. Dags för Hampus Eckermann att lämna sin rapport. Är det sant att du nu ringer ända från Sri Lanka, sydöst om Indien, på andra sidan jordklotet, Hampus?
Ja, det råkade bli så den här gången att jag att jag åkte till Sri Lanka helt enkelt därför att detta då nämnde jag inte av att igen. Det här var faktiskt ett ganska spontant val. Jag bestämde mig för ungefär en månad sedan.
Det här börjar ju likna vad du för några år sedan gjorde när du åkte runt jordklotet och rapporterade till Radio Tuff från 22 olika länder.
Jaha. Ja, riktigt så många tror jag inte jag hinner med.
Nej.
Det är nog mest...
Var är du någonstans på Sri Lanka, i södra delen?
Jag är i sydvästra delen i en liten by som heter Bentopa. Så det är egentligen bara en mest känd för att ha en väldigt lugn strand. Och det kan jag leva med.
Lugnt har du inte varit i Sri Lanka, eller var det inte i Sri Lanka, när tamilska tigrarna bekämpades av staten. Det var väl många års otäckt krig för ett antal år sedan.
Ja, men jag tror det är väl 8 år sedan eller någonting i den stilen som det har varit fred med.
Ja.
Och det är dessutom inte i den här delen av landet. Nej. Utan i norra delarna.
Ja.
Där är det fortfarande så tillvida att det ligger minor och så vidare runt. Mm. Och man kan inte röra sig fritt. Det finns militärbaser och det finns klagomål på hur militären behandlar lokalbefolkningen och så vidare. Men det är norra delen av landet.
Och i söder där du är.
Av här.
I söder där du är.
Så,
där är det buddhister som lever, va?
Ja, och generellt sett är det ju så att det här är ingenting som man håller på att tala om med turister.
Nej. Har du kollat några medier i förseglingen?
Ja, jag har tittat lite grann i alla fall och konstaterat att det kommit en ny rapport om Afghanistan.
Mm.
Om de afghanska soldater som betalas av USA för att hålla ordning i landet. Och USA lägger varje år ungefär 5 miljarder dollar på det här. Och nu har det konstaterats att ungefär 40% av de soldater man betalar finns inte. Det är rena papperskonstruktioner. Det vill säga att det är korruption. Man betalar de här icke-existerande soldaterna och pengarna hamnar i någon annans ficka.
Mm.
Och ibland är det så att soldaten har existerat men aldrig någonsin inställt sig. Och sen kanske han får en andel av pengarna.
Mm. Ja.
För det är ju så att många saknar en jobb i Afghanistan. Men lite färre är intresserade av att faktiskt dö för jobbet.
Mm. Har du något annat? Absolut.
Ja, det har kommit en intressant rapport från Irak om amerikanska soldater. Om hur man hittat att soldater där drabbas av cancer och av bronkit och andra faktiskt obotbara sjukdomar.
Är det på grund av användningen av utarmat uran i uran vid krigföringen?
Det har ju kommit massa rapporter om det här tidigare. Men den här rapporten säger att det handlar om något helt annat. Utan det handlar om soldater som har arbetat i närheten av stora sopgropar. Det är nämligen så att för att ta hand om alla de enorma mängder sopor som armén orsakade så bestämde man sig för att bränna alla de här soporna.
Mm.
Och att bränna sopor, det är inte direkt något som är ofarligt. Det är till och med så att redan 1978 så gavs det ut en manual som sa att sopor får absolut inte brännas därför att gaser och annat som kan utvecklas när man bränner plast och en massa andra ämnen kan vara direkt farliga. Så det visste man redan 1978, men det gjorde man ändå här. Och dessutom sägs det att man har gjort det i närheten av irakiska militärbaser där det kommer att finnas helt andra ämnen i luften.
Bränner man inga sopor i Sverige och så?
Ja, det är en fråga om var man bränner. När du bränner sopor i Sverige, ja det gör du. Men du gör det i kontrollerad form i brännugnar.
Aha.
Där man kan ta hand om gaserna som sipprar ut. Men här har man gjort det i stora, enorma gropar med rök som bara sprider sig över landskapet. Och det innebär att nu har man ju visserligen upptäckt det här på amerikanska soldater. Men då vet vi alltså att det finns massa iraker också som drabbas.
Mm. Har du ingenting
men de
från...
blir ju aldrig några systematiska undersökningar på.
Har du ingenting från den gamla världsdelen i Europa?
Ja, det gamla Europa som Ramsfeldt en gång i tiden sa. Jo, jag har en mycket intressant artikel från Polen. Och där vill man alltså göra det olagligt, man vill göra det straffbart att använda uttrycket polska dödsläger. Och det är ju alltså så att man i Polen blir väldigt rasande över att polacker ska förknippas med de nazistiska dödslägerna.
Men faktum var ju att polacker deltog ju delvis i förföljelsen utav judar. Till exempel i Jedbavne. Ja.
Visst är det så, men samtidigt ska vi veta att man nu, nu kommer jag inte ihåg exakt detaljerna, men just nu håller man väl på att försöka ta ifrån en forskare, hans hederstitel, just därför att han berättat om det här. Jaha. Och det tycker man inte om i Polen. Så att i Polen överlag används det nästan bara uttrycket nazistiska dödsläger. Står det polska dödsläger så är det i utländska böcker. Nu till och med straffbart. Och det säger väl en hel del om vart yttrandefriheten är på väg i Polen.
NATO-landet Polen har ju blivit väldigt nationalistiskt efter det senaste valet.
Visst är det så. Och det här är ju bara en del av det hela.
Ja. Hör Hampus Ekerman, du ska ha det så bra på Sri Lanka där du turistar några veckor till, va?
Jajamän, tre veckor till är jag kvar.
Men du har med din dator?
Jag har med datorn och jag har med mig, jag har väl en 14 veckor kvar så jag
då kan du
väl bara avverkat 5 hittills.
Då kan du väl i nästa Radiotuff den 6 mars lämna en ny rapport från Sri Lanka.
Det ska jag kunna.
Tack så bra, Hampus Ekerman. Hej då.
Tack själv.
Och nu har vi till Radio Tuff på telefon med oss Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten bland annat. Rysskräcken har ju härjat i några år nu igen. Och du har väl en annan uppfattning om Ryssland, tror jag. Vad är det för fel de har gjort i Ukraina till exempel?
Ja, det kan man fråga sig, hör du. Alltså det finns ju, jag har ju varit ganska ensam om att hävda att Krim inte var någon rysk aggression, utan att det snarare handlade om att återställa ordningen så att säga.
Ja, men det var ett folkrättsbrott. Men ja, det kostade haft 2 människor i livet, en ukrainare och en ryss.
Ja.
Medan folkrättsbrottet som NATO-länderna, Storbritannien och USA begick 203 i Irak har ju kostat hundratusentals, ja, miljoner människor livet.
Ja, dessutom så hoppar man ju över en av portalparagraferna i FN-stadgan som handlar om nationellt självbestämmande.
Ja, har krimborna välkomnat ryssarna?
Ja, absolut. Det har man ju vetat hela tiden. Det har funnits en rad opinionsmätningar och folkomröstningar som har visat på en väldig övervikt för så att säga proryska lösningar.
Ja.
Så att det har inte varit någon överraskning för Kiev. Men sen är väl den här Donbass är naturligtvis mer svårlöst.
Du menar östra Ukraina?
Ja. Man brukar ju säga som så att om nu Kiev verkligen ville mota ut ryssen, då kunde de ju ge sig på Krim. Men istället har man valt att ge sig på Donbass därför att där finns inga ryska trupper.
Men det sägs att det finns ryssar där.
Ja, ryssar finns ju. Jag menar, du vet, alla de här begreppen är ju väldigt suddiga i och med att Ukraina har en stor rysktalande befolkning. Va?
Mm.
som själva kallar sig för ryssar, va? Mm. Även om de är ukrainaryssar så är de ryssar. Så att, mm. så att, men och att det har funnits folk från Ryska federationen, det säger sig självt, eftersom befolkningarna är väldigt blandade och det finns miljontals ukrainare som jobbar permanent i Ryska federationen.
Ja. Många har ju flytt därifrån, bland annat till Ryssland. Men nu har ju striderna under några månader praktiskt taget upphört. Det är 7-8 tusen människor som har dödats där redan. Men nu verkar det lugnt, stämmer det?
Ja, det är väl till följd av Minsk-avtalet som då satte press på Kiev att försöka... att så att säga ge upp försöken att inta Donbass med våld, va, så har det lugnat ner sig. Men det är ju fortfarande beskjuts ju Donbass och de tvingas ju Donbass med sin lilla befolkning på någon miljon, halvannan, tvingas ju ägna sig väldigt mycket åt att försvara sitt område, och gjorde de inte det så skulle de här ukrainska förbanden omedelbart rycka in för att återta kontrollen. Så att det är en militariserad situation. Det är ingen normalisering som har... Mm. Alltså, vapenstilleståndet respekteras i stort sett, men det har inte följts av någon normalisering.
Men de här ryska åtgärderna på Krim och Ukraina, de har ju fått svenska militarister att känna hopp. Arméchefen, generalen Brännström, sa att Sverige kan vara i krig om några år. Och det är ju naturligtvis mot Ryssland man tänker då. Vad har du för kommentar till dessa vilda spekulationer att ryssarna är ett hot mot oss?
Ja, alltså det är ju... Det strider mot den sunda förnuftet. Men ryssarna har enorma problem i Ukraina och nu även Syrien. Och de har problem med sin egen ekonomi. Så var i den bilden skulle exempelvis en erövring av Gotland komma in? Man talar om scenarier som var rimliga på 1600-talet, va? Mm. Men som inte har någon relevans idag. Men ryska Iskander-robotar, de skjuter ju avfyrar kärnvapen tvärs över hela Skandinavien. De behöver inte besätta någon del av Sverige.
Du nämnde Syrien.
Ja.
Det man hör mestadels om ryssarnas inhopp där, det är att de dödar civila i sina bombningar. Vad säger du om det?
Ja, alltså jag tycker ju inte om flygbombningar.
De dödar
väl ingen sund människa gör väl det, och det är ingenting som man kan inte vinna något krig genom att bomba.
Nej.
Från luften, va?
Nej.
Men till ryssarnas försvar ska sägas det att dels är de ju där med fullt legitimt på inbjudan av regeringen för att stödja den lagliga regeringen i Syrien mot terroristerna.
Mm.
Det är det ena. Och det andra är att deras bombningar sker då i synkront med landoperationer som den syriska armén bedriver. Så att det är möjligt att de kommer att kunna lyckas befria åtminstone delar av territoriet från Islamiska staten.
Och Nusra-fronten lär ju vara stark i Aleppo som anfalls nu.
Ja, det är ju också en al-Qaida. Men de har ju samma fana, eller hur? De har den svarta al-Qaida-fanan.
Ja.
Men jag vill säga en sak om ryska flygbombningar. Man gör ett hundratal sortier per dag, va? Det här brukar överdrivas i västliga media.
Mm.
Och jag tror det, vad utrikesminister Lavrov sa var att man inte har fått några rapporter från FN om att sjukhus skulle ha träffats av ryska bomber. Man har alltså inte fått några mera välgrundade anklagelser på den punkten, utan det här är media som skriver.
Mm.
Och, men jag vill, ytterligare en poäng tycker jag, det är det att genom att ryssarna började det här luftoperationerna i september i fjol, så stoppade man någonting annat som var på gång, och det var ju att Turkiet ville utropa en no-fly zone, en flygförbudszon över Syrien. Och därmed skulle vi vara tillbaks i det här libyska scenariot. Där NATO först tar kontroll över luften och sen börjar bomba utvalda mål för att så att säga avsätta diktatorn. Som man gjorde då med Gaddafi. Och vart det ledde vet vi ju. Vi vet ju att den strategin, det sättet att lösa problem av världen funkar inte.
Det är ju hemska följdverkningar i Libyen som ju är ett totalt illegalt kaos.
Det är ett land som är i kaos, mycket svårartat. Va?
Men det är fredsförhandlingar och vapenvila på tal nu. Vad tror du om det?
Ja, jag hoppas att det går att realisera och den här undrens tid är inte förbi. Man kan komma ihåg en sak, och det är att den vapenvila man talar om, det är ju alltså mellan de oppositionsgrupper som inte är terroriststämplade av FN och regeringen.
Men det är fortfarande krig mot IS och Al-Nusra.
Ja, just det. Så att terroristerna ska inte få någon andhämtningspaus. Det är inte tanken med vapenvilan.
Tack snälla Stefan Lindgren för denna rapport om ryska åtgärder.
Tack snälla som frågade.
Ja, hej då.
Hej då.
Ja, det är Åke Sandin det här. Och snart är det dags att avsluta denna sändning av Radio Tuff. Tänk på det att Tyresö U-lands- och fredsförening är en frivilligt kämpande organisation som man bör stödja genom att betala årsavgift på 200 kronor, gärna någon på samma adress, för 80 kronor familjemedlem på plusgiro 16 01 37-6. Hjärtligt välkomna i Tuff. Det är Radio Tuff som avslutas nu. Det hörs tre gånger per dygn på 91,4 i 2 veckor. Ett nytt Radio Tuff kommer den 6 mars och hörs första gången då klockan 17. God fortsättning på vintern, kära lyssnare.